Nu kanske. Hej, vad gott att se er. God fortsättning allihopa. Den här kalla söndagen som sagt. Det är ju lite roligt för mig att bo i Norrland igen. Och återuppleva de här tillfällena. Så när är det för kallt att ut och gå? Vart drar man gränsen? Ja, ni förstår. 2026, ett nytt år som vi står i startgroparna för. Och för många kan ju den här tiden runt nyår vara en tid av reflektion, eller hur? Man kan både blicka bakåt på året som har varit, kanske ta med sig lärdomar eller glädjeämnen som man är tacksam för. Men man kan också då blicka framåt och fundera, vad önskar jag framöver? Eller vad tror jag Gud vill justera i mitt liv framöver? Sen kan man ju ha det här, vad kommer vi möta det här året, eller hur? Vilka nyheter kommer vi få ta del av? Eller vilka nya människor kanske vi kommer få möta och lära känna som blir en del av våra liv? Och vilka kanske vi kommer få ta farväl av? Det innehåller ju liksom livet. Den som lever får se. Och jag personligen upplever att liksom kölvattnet av pandemin som kom, krigsutbrott, vi har lite nyckfulla världsledare kan man säga, en del naturkatastrofer i olika grad som vi möts av. Alltså i kölvattnet av det så har man liksom lärt sig att det går inte att planera ett år fullt ut, eller hur? För det kan hända och händer ofta oförutsägbara grejer. Och då både saker som kan vara utmanande och svåra, men även saker som faktiskt kan bli en källa till ny glädje, till nytt hopp och tro. Så det är ju det som alltid finns där när man blickar framöver. Och Bibeln talar ju också om att det faktiskt pågår en form av kamp i tillvaron. En kamp där både, kan man säga, krafter utanför oss men också inom oss strider om makten mellan köttet och anden, som Bibeln kan användas för språkbruk. Men en stor del i den här kampen mellan gott och ont som vi är indragna i, det kan vi säga handlar om vad som är sant. I Johannes 8:44 så säger Jesus så här om djävulen, att han har varit en mördare från första början och han står utanför sanningen därför att någon sanning inte finns i honom. När han ljuger talar han med egna ord. Till han är en lögnare och lögnens fader. Han ljuger. Det verkar vara djävulens grej, om man kan säga att han har en grej. Hans strategi för att stjäla, förgöra och splittra. Det är ofta liksom välplacerade lögner. Och man kan jämföra det här med ormens taktik om man tittar tillbaka till den här uråldriga berättelsen i Edens lustgård. Där ormen säger så här till människan, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta något träd i trädgården? Och kvinnan svarade, vi får äta frukt från träden, men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt, ät den inte och rör den inte, gör ni det kommer ni att dö. Ormen sa det, ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont. Djävulens taktik verkar vara att främst försöka så in lögner som får oss att tvivla på Gud, tror jag, och på hans hjärta för oss. Och när olika svårigheter möter oss, när vi utsätts för prövningar olika slag, så upplever jag det att då kommer ofta sanningar om Gud också att ifrågasättas. Är Gud verkligen den jag trott att han är? Underhåller han saker från mig? Bryr sig Gud verkligen om mig? Den bästa gåvan som vi har fått för att leva livet i den här tillvaron som emellanåt innebär en kamp, det är ju den heliga anden. Och i kontrast med djävulen så beskrivs den heliga ande som sanningens ande. I Johannes evangeliet så förbereder Jesus lärjungarna inför att han fysiskt inte kommer vara kvar hos dem länge till. Och han säger så här i Johannes 14, 16 och framåt. Och jag har inte förberett Elin på bibelverserna, så ni får lyssna eller slå upp. Johannes 14, 16 säger Jesus: jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den eftersom den är kvar hos er och kommer vara i er. Jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska komma till er. Och vers 26. Men hjälparen, den heliga anden som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger, så känn ingen oro och tappa inte modet. En av den heliga andes, sanningens andes arbetsuppgifter kan man kanske säga, det är att påminna oss om vad Jesus har sagt. Lära oss och påminna oss om vad som är sant, vad Jesus säger är sant om Gud, om tillvaron vi lever i eller vår plats och vår uppgift som människor i Guds skapelse. För vi människor, vi glömmer lätt. Det är inte bara äldre som glömmer. En del teologer kan beskriva glömskan som trons fiende. Vi behöver ständigt påminnas om vad som är sant. Så den här predikan så vill jag skicka med tre påminnelser som, eller tre sanningar som man, vi kanske kan ta och luta oss mot eller ta avstamp ifrån när vi går in i det nya året och nya tiden som ligger framöver, oavsett vad som möter oss. Så påminnelse nummer ett. Gud älskar dig. Gud älskar mig. Gud älskar oss. Har man växt upp i kristna sammanhang eller vistas länge i kristna sammanhang, så har man troligtvis hört detta flera gånger. Jag hoppas att man har hört detta flera gånger. För det är ju en grundbult i den kristna tron. Och jag tror och väljer att hålla fast vid att det är sant på riktigt. Men det är ofta någonting som prövas. Det är ofta där kanske fienden försöker så in tvivel. Är det verkligen sant att Gud älskar mig när det här och det här nu har hänt? Eller är det verkligen sant att Gud älskar mig när det här som jag har bett för så länge inte händer? Ja, det är även sant då. I Bibeln så beskrivs korset som det yttersta beviset på Guds kärlek. På att det är sant att Gud älskar oss. I första Johannesbrevet 4, vers 9 och 10 står det så här: så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Och detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Det här fantastiska och ibland ogreppbara som Jesus gjorde på korset, det visar att Gud älskar oss. Älskar oss var och en. Att Gud vill oss väl. Att han vill ge oss sant liv. Gud älskar oss. Och han älskar oss innan vi ens visar honom något intresse. Eller som Paulus uttrycker det i Romarbrevet, att Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Så i den kristna tron så börjar det alltid med Gud. Det är i alla fall min förståelse av den kristna tron. Det börjar alltid med vad Gud har gjort och vad Gud gör. Att Gud älskat och älskar oss. Det börjar alltid med att vi tar emot ifrån Gud. Alltså livet som vi har fått i sig är ju en gåva. Vi är främst mottagare som inbjuds att ta emot det som Gud ger. Och sen att gensvara på det. Att ge vidare vad vi har fått ta emot. Och jag tror att vi som kallar oss kristna behöver bli bra på det här med att ta emot Guds kärlek. Vi behöver det. Och den här världen behöver det. För jag tror att det har betydelse att vi tar emot Guds kärlek och lever älskade av Gud. Inte egentligen bara för våra egen skull, även om det också är för vår egen skull. Jag tror att man kanske kan säga att det finns ett form av nära samband mellan att ta emot Guds kärlek och att ta emot den helige ande. I Romarbrevet 5:5 så står det att Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige ande. Gud som är kärlek ger sig själv till oss. Han flyttar in i oss, fyller våra liv med sin kärlek. Också i form av att han ger oss mer av sin heliga ande. Och att låta sig fyllas med mer av anden, det tror jag är förknippat om också att ta emot Guds kärlek. Och vi behöver mer av anden för att leva det liv i den här tiden med den kamp det kan innebära. Men också för att bättre kunna utföra det uppdrag Gud har gett oss i våra familjer, på våra arbetsplatser, i vår skola, i hans församling och så vidare. Så jag tror att vi behöver bli riktigt bra på det här med att ta emot Guds kärlek. Och jag tror också att det ärar Gud när vi accepterar att ta emot den kärlek som han faktiskt vill ge oss. Att älska någon som inte vill ta emot kärleken, det innebär en form av smärta det också. Så hur tar vi emot Guds kärlek? Det är ju oftast där kruxet finns, eller hur? För det räcker ju oftast inte att höra att Gud älskar oss. På ett sätt tycker man att det borde räcka, men det är inte så lätt för oss människor. Vi behöver ofta få uppleva eller erfara Guds kärlek på något sätt. Den här vetskapen om att ja, men jag vet att Gud älskar mig, den behöver liksom få vandra ner till hjärtat och sen pumpas ut i hela vår varelse för att få färga livets alla områden. Och ett sätt för det här resan att ske, det tänker jag är att meditera, vilket är ju en kristen eller en biblisk grundgrej. Inte bara österländskt, utan det är någonting kristet. Man kan säga att meditera, det är ett sätt att skapa en form av landningsbana för Guds sanningar i våra liv. Ett sätt att ge möjligheten för den här sanningen att då vandra från huvudet ner till hjärtat, till vårt djupaste jag. Och man kan göra det här på olika sätt. Man kan meditera över en bibeltext. Man kan blicka tillbaka och fråga Gud, vart har du varit i mitt liv? När har du visat mig din godhet? Och låta den helige ande få plocka upp minnen där han påminner om att Gud var närvarande med sin kärlek. Kanske även då i säsonger som var svåra. Mitt favoritsätt genom åren, det har väl ändrats lite grann nu, men det är att ha återvänt till dopberättelsen när Jesus döps. Jag tänkte vi ska få testa det här nu. Ni får pröva på tillsammans med mig. Vi har ju fått en fantasi av Gud som vi kan använda också i bön och när vi mediterar. Dopberättelsen när Jesus döps, så finns det ju en scen när Jesus kliver upp i vattnet. Den heliga ande sänker sig över honom, fyller honom i form av en duva. Och så hör Jesus den här rösten: du är min älskade son. Du är min utvalde. Eller i andra översättningar så står det: detta är min älskade son. Han med stolthet, tror jag en del har där. Så man kan göra, om ni vill testa med mig den här stunden. Man kan blunda om man tycker det är bekvämare. Man kan räcka ut gärna ut händerna för att man vill ta emot. Och sen kan man föreställa sig, för vi är ju Guds barn. Att vara kristen är att vara lik Kristus. Vi kan också spegla oss i Jesus. Och då brukar jag föreställa mig att fadern kysser mig på pannan och säger: du är min älskade dotter. Du är min älskade son. Jag är så stolt över dig. Jag är så glad över dig. Jag älskar dig. Och här kan vi få vila i Guds bekräftelse. Och det här händer ju för Jesus innan han börjar sin offentliga verksamhet. innan han på något sätt gör någonting för Gud, så får han börja med att han får ta emot Guds kärlek och Guds bekräftelse och Guds smörjelse i det, för att sen gå ut i tjänst. Det här är ett sätt att meditera. Och man kan ju fylla i vad som kommer upp. Detta min älskade dotter, jag är stolt över dig. Vad man nu tror att Gud vill säga. Vad skulle hända med din och min förståelse av Guds kärlek om man skulle börja varje dag med det här? Innan man sträcker sig efter telefonen eller något annat. Men det är viktigt att leva älskade, som Guds älskade barn. Att ta emot Guds kärlek. Lära sig att acceptera den. För det börjar där. För Jesus började med att bli döpt. Bli smord av heliga ande. Få Guds kärleksbekräftelse. Mm. Det var min första påminnelse. Det var den längsta. Mm. Är ni okej? Okay? Uh-huh. Påminnelse nummer 2. Gud går faktiskt att lita på. Gud är konsekvent i sin karaktär. Han är trofast. Han är alltid trogen. En klippa som aldrig sviker. Han är som berget under våra fötter. Stadig. Det han lovat håller han. Eller som psalmisten uttrycker i psalm 33. Herrens ord är att lita på. Han handlar alltid trofast. När vi möter lidande och svårigheter av olika slag, så får ju det ofta oss att kanske ställa frågor om Guds karaktär och Guds löften. Vad händer nu med det här? Dessa frågor i sig är faktiskt inget vi ska se ner på eller fördöma. För Bibeln själv rymmer ju sådana erfarenheter. Och att vända sig till Gud med vad man kan kalla för klagans bön, som uttrycks till exempel i flera psalmer, det är ju ett legitimt sätt också att hantera lidande som man möter. Ett sätt att protestera mot att saker händer som inte borde få hända om Guds goda vilja får ske totalt i situationer. Det är ett sätt att bearbeta känslor där man ärligt uttrycker sorg och ilska. Ett sätt att sätta ord på kanske den förvirring som vi ofta kan känna i utmanande situationer. Något som slår mig när jag läser en del psalmer, det är ju den här råa ärligheten som uttrycks. Man lägger liksom inte lock på några känslor eller några tvivel. Kanske som vi i västvärlden ibland kan tendera att göra. Att man lägger lock på vissa känslor. Och ibland kan jag tänka när jag läser psalmer, nej men så där kan man väl ändå inte uttrycka sig i bön. Är det någon som har upplevt det när man läser Psalterens psalmer? Krossa barn mot klippor till exempel. Finns en sån. Men jag attraheras på något sätt av ärligheten som uttrycks där. Och modet på något sätt att uttrycka det till Gud. Och jag tror att Gud, som är sanningens ande, också älskar när vi vänder oss till honom och talar sant också om vad vi känner och tänker. Och många gånger i psalmerna, även i klagosalmen, så slutar det ofta, eller det finns med också det här att man på något sätt väljer mitt i förvirringen och alla känslor och tankar att hålla fast vid Guds trofasthet. Även om man inte förstår. Klagovisorna är ju en hel bok av klagan i Gamla testamentet som processar det här traumat som blev när Israels folk eller delar av folket förde bort i exil i Babylon. Och mitt där i klagovisorna så uttrycker det författaren: men Herrens nåd tar inte slut. Hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny. Stor är din trofasthet. Min andel är Herren, det vet jag. Därför hoppas jag på honom. Och sen fortsätter han med att klaga. Tänk om du och jag också kunde ha en sån lutning mot Gud. Där vi vänder oss till honom. Även när det svåra händer som vi kanske inte förstår. Att både rikta sin ärliga klagan till honom, men också sitt hopp till honom som förblir trofast. Och jag tror att vi människor också behöver försonas med det här, att vi faktiskt är mänskliga varelser som är begränsade i vår förståelse. Vi kommer aldrig kunna förstå vår tillvaro fullt ut. Vi kommer aldrig kunna greppa Gud fullt ut. Även om vi kan söka förståelse och att det är gott i sig. Det kommer alltid finnas ett stråk av att tro innebär att vi i tillit överlämnar oss till honom. Det tro faktiskt ibland kan vara att säga till Gud: Gud, jag förstår dig inte just nu, men jag väljer att lita på dig. Det är också ett sätt att uttrycka tro. Att klamra sig fast vid honom och hans löften. Som ju kan vara ett sånt där ankare i livet när det blåser upp till storm. Så låt oss träna oss i tilliten till Gud och hans trofasthet. Även när vi kanske inte förstår. Låt oss anta en hållning i livet där vi försöker luta oss mot honom. För det är ett hållbart sätt att leva. Och det är värt att sätta sitt hopp till Gud. För Gud är trofast och det går att lita på. Han går att lita på. Min tredje påminnelse. Det är att Gud hör bön. Jag har någon form av bild eller önskan om att när jag blir stor, nej men när jag blir gammal, så skulle jag vilja bli en bönetant. Så, min bild av en bönetant. Så. Men jag förstår ju att det händer ju inte automatiskt vid en viss ålder att man plötsligt börjar be jättemycket mer. Eller? Nej, ingen nickar sådär. Man kanske får mer tid till att göra det. Men det är ju någonting man sår under sin livstid. Eller hur? Jesus säger så här i Matteus 7:7. De kända verserna. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. För den som ber han får. Den som söker han finner. För den som bultar ska dörren öppnas. Bön är ju en spännande grej. Utmanande grej, men spännande. Och det här med förbön är ju något som är kanske mer betydelsefullt och långt viktigare än vad vi kanske anar och förstår. Paulus skriver så här i ett av sina brev: först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för andra människor. Vi kan inte kontrollera Gud i bön. Gud fungerar ju inte som en form av automat. Vi sätter in en bön och får ut någonting. Men Gud tillåter våra böner att ha inflytande, att få inflytande på hans handlande. Gud älskar oss. Gud älskar att göra saker och ting tillsammans med oss. Det verkar vara så Gud har format eller strukturerat den här tillvaron. Att han gör saker genom och tillsammans med oss. Vi är Guds medarbetare, som det står i Bibeln. Och vi har förmånen att i bön få arbeta tillsammans med Gud. För att också styra vilka utfall olika händelser får. Vilket är ju en fantastisk inbjudan och möjlighet. Med ett visst mått av ansvar ändå. Man kanske kan säga att det finns fantastiska saker som bara kommer hända om vi faktiskt ber om dem. Det finns fruktansvärda saker som kanske kommer fortsätta finnas om vi inte kopplar ihop vår vilja med Guds vilja och ber att det ska få ett slut. Och det här är ju liksom inget pekfinger att vi borde be mer. Det här borde är ju oftast ett tungt ok som egentligen inte hjälper oss att be mer. Kanske är det så att vi aldrig kommer be så mycket som vi tänker att vi borde be. Men Gud hör bön. Och Gud älskar att höra våra böner. Och vi kommer få se fler bönesvar om vi ber mer. Och det är ju en stor inbjudan. Finns det någonting som Gud vill att du särskilt ska be för under det kommande året? Kanske finns det någon person eller någon situation. Där anden vill mana dig att stå i bön tillsammans. Att få vara med i det som Gud gör. Gud hör alla våra böner, kan också påpekas. Han glömmer inte bort vad vi har bett om. Och han minns varje bön som du har bett. Som jag har bett. Och jag tror också att Gud verkar aktivt för att ge oss bönesvar. Och man kan säga att en del svar får vi ju i detta livet. Men en del böner kan man också säga, det samlas liksom ihop. Och får liksom det stora bönesvaret vid tidens slut när Gud kommer ställa allt till rätta. Men Gud glömmer inte bort. Och Gud hör varje bön som du och jag ber. Det kan man ta med sig. Men låt oss be att Gud skulle förlösa, forma bönens ande i oss. Jag vill det i mitt liv mer. Jag tycker det är utmanande, men jag vill mer det. Låt oss be om det. Att vi ska få en större tro och förväntan att Gud faktiskt förmår göra till och med långt mer än vad vi kan begära eller tänka eller föreställa oss. Låt oss också bära varandra i bön. Det gör skillnad. Jag tror att många av er har erfarenheter där andras böner har varit det som har burit er. Så för att avsluta. Du kan ju fundera, vilka känslor och tankar bär du med dig in i det här nya året? Har du oro, förväntan, kanske nyfikenhet eller en uppgivenhet kring vissa saker? Vi får komma med allt det inför Gud. Och vi vet ju inte exakt vad vi kommer få möta det här året, eller hur? Troligtvis så blir det en blandning av dagar av glädje och dagar av sorg, som salmen uttrycker det. Och dagar där mitt emellan som mest är grå eller vardagslunk. Men oavsett vad vi möter så kan vi ju hålla fast vid de tre som jag tog upp nu. Att Gud älskar oss. Så låt oss tränas också på att ta emot Guds kärlek. Att leva älskade under kommande året. Och att Gud är trofast. Gud går faktiskt att lita på. Så att våra liv får liksom en större lutning mot Gud under kommande året. Och låt oss också hålla fast vid att Gud hör bön. Även om det kan vara en viss kamp med bön. Så låt oss be oftare under 2026. Det här är tre sanningar som jag tar med mig in i det nya året. Och ni kan ta med in i det nya året. Men ni kan ju också fundera, finns det något annat som den helige ande vill påminna dig om? Finns det något löfte Gud vill att du ska ta fasta vid inför det nya året? Vi ber tillsammans. Och jag tackar dig Fader för att du har gett oss ett nytt år som vi får gå in i. Jag tackar dig för din godhet och för din nåd som följer oss varje dag. Tack att vi kan få vila i att det är sant även de stunder då det kanske stormar eller blir utmaningar. Och jag ber dig, helige ande, att du skulle påminna oss om vad som är sant, Herre. När vi möter svårigheter eller annat, när vi hör liksom viskningar som ifrågasätter Guds godhet eller kärlek, hjälp oss att urskilja de lögnerna, att se dem för vad de är och påminna oss, helige ande, om vad du säger är sant, om vem Gud är, om vem vi är, om den här världen. Helige ande, vi behöver din hjälp. Så kom och fyll oss på nytt. Hjälp oss att ta emot dig och din kärlek i våra liv. Tack att vi får lita på att du är hjälparen som går med oss. Fortsätt ditt verk i våra liv och i vår gemenskap. Vi välkomnar dig. Kom och led oss det här året. Lär oss dina vägar. Och hjälp oss att vandra på dem. Och jag tackar dig Gud för att du vet att livet innebär en viss kamp, Herre. Hjälp oss att luta oss mot dig. Och att lyssna till dig mitt i det som kan vara utmanande. Vi överlämnar oss det här året. Amen.